Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Första allsvenska målet för Värnamo.
Där lägger målet till rätta och gör mål! Fick vi se tre mål. Iskallt av Pontus Wernbloom.
Det går inte att avsluta på ett bättre sätt.
Det är tomt mål för Pontus Wernbloom. Vad gör han med det? Han lägger den i mål! Pontus Wernbloom kvitterar!
Och ett riktigt segervrål då.
Pontus Wernbloom var en av guldhjältarna när Blåvitt senast vann SM-guld 2007. Sedan försvann han och del av guldlaget ut i proffsvärlden. Under många år har det sedan talats om att Wernbloom och en del av de andra hjältarna som Oscar Wendt, Marcus Berg och Gustav Svensson skulle vända hem till kamratgården och räta upp klubben igen. När alla äntligen skulle få spela ihop igen i somras så fick Pontus Wernbloom istället ge upp karriären och hemkomsten blev inte som tänkt.
Så slutade med att en träning så var jag där ute och jag hade ont i knät och det var svullet. Och så gick jag i kvadden och så drog jag vaden och då sa jag, nej nu skiter jag i det här. Liksom. Det här går inte längre. Det tog så åt mig att jag blev så förbannad. Så här, jag kan inte bara, om jag inte ens kan gå och spela, då lär jag inte kunna springa fullt och göra det heller. Så nu lägger vi ner det.
Wernbloom talar naturligtvis även om det pressade läget till Blåvitt som ligger på nedre halvan och vad han tror är fel.
När jag kom hem där så kändes det som att så här, den här pressen den ska finnas och den ska vara bra, men det kändes som att den låg som en våt filt över det istället och att ja, det fanns inte riktigt den vinnarmentaliteten som behövs.
Naturligtvis går vi igenom Wernbloms utlandskarriär med succé i AZ Alkmaar och en rad titlar i CSKA Moskva. Men även om den misslyckade tiden i PAOK, där en skada i princip tvingade bort honom från klubben.
Jag vet folk som har varit i värre situationer när det inte blir betalt och sådär. Där hade inte jag några problem, så det var ju lugnt. Och till slut så kom vi till en förlikning liksom, när vi mer eller mindre bröt kontraktet. Och jag tror att alla var rätt så nöjda med att det blev så i slutändan, för att det blev inget bra i Grekland tyvärr.
Poddintervjun är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om hans nya karriär som investerare. Om tiden i landslaget där han aldrig riktigt lyckades ta en plats. Om kärleken till Philadelphia Flyers. Om hur han var på planen. Om den tuffa attityden mot yngre som levt kvar i Blåvitt. Men som vanligt bör vi med en faktaruta. Ålder?
Ja, 35.
Bor?
I Billdal.
Familj?
Två barn och en fru.
Utbildning?
Ingen mer än gymnasial.
Lön?
Ingen för tillfället.
Vad kör du?
Ja, hit körde jag leasingbilen från Blåvitt som jag fortfarande har, så det är väl en Volkswagen.
Vad läser du?
Jag har precis läst ut Ålevangeliet och det var en fantastisk bok, rekommenderas.
Vad tittar du på?
Startup heter den.
Vad lyssnar du på?
Jakob Hellman.
Vad spelar du på?
Macken.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Det är nog att ha spelat i Champions League, tror jag.
Vilken är din främsta merit, tycker du själv, som fotbollsspelare?
det skulle jag nog säga att när jag vann SM-guld med Blåvitt, i och med att de inte hade vunnit på så länge.
Vad fick du mest höra på plan när du spelade?
Att jag var dum i huvudet.
Vilken tröja är du lite glad att du har bytt till dig?
Xabi Alonso, Real Madrid.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Ingen, jag tycker det är rätt bra som det är.
Vilken är den bästa spelare du antingen spelat med eller emot?
Med Zlatan mot Kroos.
Vilken är din favoritfilm?
Det kokar nog ner till Shawshank Redemption, tror jag.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Ja, om jag har gjort bort mig lite sådär, alltså sådär mest i vardagslivet, om jag har glömt någonting och får lite skäll hemma. Vita lögner tror jag i sådana fall, men inte så ofta.
Som alla fotbollsspelare har du köpt mycket grejer. Vilket köp ångrar du?
Jo, men jag köpte de här VR-glasögonen när de kom och det har inte slagit riktigt än. Men det kommer väl en dag när jag kan använda dem.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Historia, tror jag. I alla fall tyckte jag att det var roligast.
När var du riktigt lycklig senast?
Men det var jag nog igår.
Var det något speciellt som hände?
Nej, det var ett innehav som gick till börsen, så då var man glad för det.
Okay. När grät du senast?
Ja, det var nog när jag såg på med barnen, alla lingon, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men Glada Hudiks-filmen där.
Vi sitter ju här i Göteborg. Jag har ju velat ha dig i podden i många år. Det har inte gått, men nu gick det efter vi stött på varandra på LinkedIn. Och du är ju pensionerad fotbollsspelare. 14 juli slutade du. Ta oss igenom det beslutet innan du tog det.
Nej, alltså beslutet i sig var väl, togs väl åt mig. Jag har haft ett knä som har krånglat hela året egentligen. Kommer väl egentligen utav min hälseneskada för 3 år sedan. Så har det kommit massa följdskador på det hela tiden och har mer eller mindre försökt hålla det flytande hela våren, hela vintern och våren här med tabletter och sprutor, och till slut så bet de inte längre liksom, det slutade och jag liksom hämtade inte hem. Vad ska man säga, när det svullnade så hämtade jag inte hem det, utan innan så kunde jag ändå få ner svullnaden så att det gick och var med. Men sen i slutet så gick det inte att vara med, och så slutade med att en träning så var jag där ute och jag hade ont i knät och det var svullet, och så gick jag i kvadden och så drog jag vaden och då sa jag, nej nu skiter jag i det här liksom, det här går inte längre. Det tog så åt mig att jag blev så förbannad, så här, jag kan inte bara, om jag inte ens kan gå och spela då lär jag inte kunna springa fullt och göra det heller, så nu lägger vi ner det.
Så att det togs åt dig på något sätt. Hur svårt var det ändå? För jag, när man läste intervjuer med dig så ville du ändå köra vidare, hoppades längre och så, och plötsligt blev du av med något du har gjort egentligen hela livet. Hur är det att bara få den mattan undandragen med så kort varsel?
Nej, men någonstans så vet man ju det bakhuvudet, men så får man ju de här små, vad ska man säga, nuggetsarna i träningen när man har en träning. Fan, det känns bra idag. Nu känns det riktigt bra. Och så sen, då är man ju så pass dum då att man tror att, men det kan nog kännas bra över en längre tid. Men i mitt fall så gjorde det aldrig det, utan det kunde gå bra 1-2 träningar, men sen så kom det tillbaka mer eller mindre. Och, ja, man är lite dum där, man tror väl att det ska kunna, att man kan fight age lite, men det går inte. Och i mitt fall då, där jag har en stor skada i bagaget och jag inte kanske travar helt rent, så blir det massa följdskador på det. Och ja, med facit i hand kanske man borde ha slutat för 3 år sedan, men där är man ju inte mentalt liksom.
Om du, hur var det att spela eller försöka spela och då gå på tabletter och grejer, alltså inte kunna göra sig rättvisa?
Alltså det är man väl van med vid karriären, alltså det är ju klart att det är ju mycket tabletter såklart.
Hela karriären?
Ja, egentligen, alltså mer eller mindre, sen är det ju olika såklart, men det som jag sa innan, det finns ju inga ursäkter, för det har man gjort hela tiden. Det var bara tråkigt, för man trodde ju ändå att ja, men jag kan komma tillbaka riktigt ordentligt, så kunde man inte det. Och det är klart att det blev en besvikelse. Samtidigt så var det sjukt roligt att komma hem också. Och träna och få de här nuggetsarna, om vi fortsätter med det. som man ändå fick och får komma hem med, helt enkelt. Men jag hade ju hoppats att det skulle gå bättre givetvis, men så är det ibland.
Kan du när du tittar tillbaka på just karriären och spelat igenom skador och sånt, tycker att det är lite bizarrt att man gör det, eller är det bara något man får tugga i sig, att man kastar i sig några voltar in och kör?
Nej, det är som du säger, det har väl blivit lite utav en kostcirkel nästan. Men man är inne i det, man tänker inte så mycket, sen kommer man kanske få sota för det en dag. Som jag höll mig skadefri i princip i 10-12 år under hela tiden jag var ute i Europa, nästan tills jag drog hälsenan. Och så här, om jag skulle vara på något annat sätt, så är det väl bättre att ta skadorna i slutet av karriären, tänker jag. Men nu kommer det ju tyvärr bli en tid framöver här där jag kommer att behöva opereras och så där, och det hade man väl hoppats att man skulle undvika. Men så är det för alla idrottsmän och kvinnor, tror jag, att någonstans det är så mycket wear and tear på kroppen och du utsätter dig för så mycket grejer. Sen är det på, såklart, jag sitter inte där och grinar över det, utan det skrev man under på när man började. Men det tar ju hårt på kroppen även om man inte vill det.
Vad är det du förväntar för operation?
Nej, jag tror att det kommer bli knät. Alltså, jag sitter fortfarande och konsulterar lite med läkare och sådär, vad det är som ska göras och sådär. Så det, men nu är man ju inne i de här vårdköerna och sådär. Det är det som man kanske har slutat. Men man får ta det steppa i steppa. Så jag hoppas väl i slutet av året, i början av nästa år då, att man ska få fixa till det ordentligt.
Kommer du få några men som... Vad kan du göra, vad kan du inte göra i ditt nya liv som pensionerad fotbollsspelare?
Nej, alltså mitt problem ibland är att jag är så sjukt strikt mot mig själv. Jag måste, även nu när jag slutar, så är jag liksom uppe 06:20 och matar på en crosstrainer i mörkret nere i källaren. Så jag gillar att vara aktiv, och jag har väl sagt det, jag fattar också att jag inte kommer bli lite idrottsman igen. Men jag behöver kunna springa, jag behöver kunna röra på mig rätt så felfritt vill jag kunna göra, för att jag vill inte kunna spela fotboll igen, men jag vill kunna ha ett bra liv. Sen är det ju kanske att jag får skjuta, jag kommer ju skjuta problemen framför mig givetvis, i och med att jag har skit på kroppen som jag har samlat på mig. Men jag vill kunna röra mig så gott det går, och så får jag skjuta det framför mig helt enkelt, och förhoppningsvis så kan jag skjuta det riktigt långt framför mig.
Vad var det som hände i Grekland? Det var ju december 2018 mot Levadiakos. Där. Ja. Vad var det som gick snett? Liksom?
Nej, egentligen ingenting. Hälsena gick av. Så var det inte mer med det. Men det är klart att problemet var väl att jag drog av hälsenan. Då vet man ju att det är bara att ställa in säsongen. Det var precis innan jul. Opererade den rätt snabbt. Allting var guld och gröna skog egentligen. Det var liksom bara reba. Och så visste jag ju att okej, vi har antagligen, vi låg etta och det kändes som att vi skulle vinna serien. Och då är det ju Champions League-kval som gäller fram september någonting. Så jag behöver vara tillbaka dit. Och så, det var väl även lite sagt från klubben liksom, att du behöver komma tillbaka. Och då vet man ju också att kommer jag inte tillbaka då är det ju nya spelare på väg in. Du vet, ja, det är så branschen funkar, och jag säger ingenting om det. Det är liksom, det fattar jag också. Jag kom tillbaka lite snabbare än vad de trodde, tror jag. Skulle vara med och allt det där. Var med och tränade. Allting kändes bra. Problemet var nog bara att det som ingen såg och inte jag själv märkte, eller var att jag inte helt travade, inte helt rent. Men det var ingen som läkarna såg så ser bra ut. Liksom. För de stod liksom och filmade mig i princip. För att se liksom. Och så hade vi en intern match mot U-laget. Spelade. Kändes hur bra som helst. Kom hem på kvällen. Men fan, det är ont liksom. Svullnat upp foten igen. Så ringde jag till dem och sa, men vi får kolla en MR då. Ja, jag fick göra det. Då hade jag en stressfraktur i hälen då. På samma fot. Och det jag inte visste då, inte de heller, var att det var bara i början av stressfrakturen. Utan de trodde väl någonstans att det hade samlat på mig under tiden. Men det var just i starten. Så de sa väl en månad kanske. Något sånt där. Jag tänkte, ja, det var ju surt, men det är väl vad det är. Klart, när man väl kommer ut igen då efter 6 månader, så klart att man vill ut och spela, men det var ju vad det var. Men jag tror det tog 6 månader eller någonting. Och det var jag inte helt förberedd på. Då fick jag heller inte stödja på foten, så då tappade jag ju återigen då, från att ha rehabat i benet och komma tillbaka och sen köra rehaben igen. Och då ännu mer hardcore liksom, eftersom jag inte fick använda foten till någonting nästan. det kunde jag ändå göra med här senare efter ett tag, så kunde jag, men här var det liksom, så fick jag ju MR hela tiden och så såg de med den här, det håller ju bara på att växa den här frakturen liksom, utan att jag egentligen
var gör någonting. Var kom den ifrån eller vet
man? Den kom ju egentligen från att jag tror att jag inte sprang rent liksom, alltså jag la mer tryck på vänstern, liksom small i med foten på något. Och det blev också så här under en tid. Det var det man trodde, sen vet jag inte. Men det var ju segt liksom. Det var ju hemskt och då visste jag ju också, då började det bli problematiskt såklart om man är borta ett år och så.
Vad kände du från klubben då som hade ju investerat rätt stort?
Ja, precis, det hade de gjort. Och sen vet jag ju det funkar. Jag har ju som tur haft turen att inte vara skadad innan och vara på den sidan. Men nu märkte jag ju rätt snabbt att okej, okay, jag är en välbetald spelare som inte spelar alls och vi har köpt in nya spelare. You do the math liksom.
Känner du tryck att de vill bli av med det?
Ja, det började jag känna någonstans där och det började, de började väl prata lite om det med min agent och även med mig personligen och jag kände väl okej, då får vi ju prata. Men så kom ju, sen så kom ju pandemin och då var det ju liksom lockdown, så då vi fortsatte ju att prata, men jag satt ju liksom inspärrad hemma i 2-3 månader. Jag kommer inte ihåg hur länge vi satt där. Men det var ju karantän. Och då klart, då får jag inte heller den bästa rehaben nere i vårt lilla hemmagym i källaren som jag kanske skulle ha. Och på den vägen var det egentligen. Och, men det var tungt, men samtidigt så kände jag ändå att när jag var med och tränade på små ytor och sådär som är egentligen det du tränar, så kändes det bra. Och det hade vi gjort hela tiden på de små ytorna. Det är väl problemet har varit när det blir lite större och det blir lite mer tryck. Det är klart, träna en sak och spela matchen. Så.
Men blev det så, för jag menar, du gör ju inte så många matcher i klubben. Nej. I Grekland. Och jag vet att det skrevs i grekiska tidningar att de ville trycka ut det och så förnekade Carl Fager, din agent, det och så. Vilket, men man förstod att det antagligen låg någonting i
det. Ja, nej, det gjorde det såklart. Det är klart att de ville bli av med mig. Alltså som jag sa innan, det förstår jag också. Alltså jag är inte dum i huvudet. Det är så det fungerar. De har inte
men är det chicken race då? Där, hur länge man pallar?
Ja, så är det ju. Alltså, samtidigt så är för mig, jag är fortfarande skadad. Alltså, där får man ju någonstans, det är ju en förhandling också. Precis som det är förhandling du skriver på en klubb. Sen är det ju Carl som skötte dem där för det mesta. Jag satt ju med lite också, men jag vet ju hur det fungerar. Så jag har ju sett många genom åren som har blivit borttvingade. Och det är ju lite annorlunda kulturen vad det är hemma. Om man ska vara helt krass så är det verkligen.
Det är lite hårdare.
Ja, det är otroligt mycket hårdare. Det tror jag många som stöter på det.
Tryck på dig.
Nej, men inte egentligen. Alltså, det är väl med att de vill bli av med. Jag hade ju flyttat att jag hade en bra tränare, en väldigt bra relation med tränaren som var en portugis som hade kommit dit. Och jag är ju alltid en väldigt positiv person och alltid brings energy till träningar och sådär. Och han gillade det och så han lät ju mig vara med ändå, trots att jag kanske inte var med och spela matcher, om man ska vara så. Det var väl inte uttalat så, men jag vet att jag, det hade liksom inte spelat någon roll, för de ville bli av mig, så enkelt var det. Men det var inga problem med någonting annat. Där var de otroligt proffsiga, får jag säga, med allting annat. Jag vet folk som har varit i värre situationer när det inte blir betalt och sådär, där hade inte jag några problem, så det var ju lugnt. Men och till slut så kom vi till en förlikning liksom, när vi mer eller mindre bröt kontraktet, och jag tror att alla var rätt så nöjda med att det blev så i slutändan, för att det blev inget bra i Grekland tyvärr, och ja, det var vad det var. Men hur som helst så var jag glad att jag kom därifrån just då, och i mitt huvud då så ville jag ju verkligen inte sluta.
Pontus Wernbloom säger tack och adjö till gamla Ullevi och till Göteborgssupportrarna, och det är stående ovationer när han lämnar banan, och han gör det som målskytt, och han blir en vinnare i sin sista match, och det var ett väldigt, väldigt viktigt mål, kanske helt matchavgörande. Att kliva av, stående ovationer från gamla Ullevi.
Ja, det var stort, men jag hoppas vi som sagt att komma tillbaka vackert också.
Du kommer ju hem till Blåvitt. Hur var känslan när du kommer tillbaka till Kamratgården? På något sätt är ni ju många spelare som var med unga 2007. Det var tal om att ni alltid skulle komma tillbaka. Hur var det när du kom tillbaka?
Ja, men det gick ju snabbt. Det var inte så att jag var inställd på det, men det var klart att det fanns ju där i bakhuvudet att ja, men löser vi det här nu? Och samtidigt var det ju att antingen så går jag till Blåvitt eller så får jag fortsätta i PAOK, och då kommer det ju liksom, det kommer inte bli bra heller. Nej. Det var ju chicken race in på timmarna i princip innan jag fick köra i 200 eller på att säga, men ute i flygplatsen får hinna hem och signa med Blåvitt. Så det gick väldigt, väldigt snabbt allting, och jag vet inte, det är klart att det var skönt, för framförallt ville jag bara börja spela igen, för det var det jag kände, men nu vill jag bara börja spela och så får jag göra det Blåvitt. För det är liksom, då avslutar jag det, så kör jag det, för det är någonstans, det har man alltid haft i bakhuvudet. Men nu öppnade det ju verkligen upp, så att det blev, valet blev rätt enkelt. Ja, men nu åker jag hem och tar hem familjen och så kör vi, det kommer bli för jävla kul. Och så, ja, det gick snabbt.
Ja. Om du ser tillbaka på den tid du var här, denna korta tid, var det skadan, var du hemma egentligen från start? Visste du redan från början att det här kommer bli tufft?
Jo, det visste jag, men jag tycker inte att det var så jäkla farligt. Det är klart att jag har varit borta från fotbollen, så det var snarare att man åldern, alltså blivit lite långsammare och sådär, så kanske så gjorde att det inte gick så bra som jag hade velat. Men skadan i sig är väl, det är klart att den är väl kanske det som är, har orsakat att man har blivit kanske lite sämre då. Men inte så att det är någon ursäkt så, det tycker jag nog inte, utan men det är klart nu på sista säsongen här, det var nog enklare när jag kom in, för då var jag ändå, kände jag ändå rätt bra det, och så, men så blev det blev inget bra med knät där nu, och det hämmade väl mig framförallt den här säsongen som var.
Sved det extra att lämna nu när liksom Oskar Wendt och Marcus Berg kom hem? Och, ja, men när det liksom, ja, för du givetvis. Lämnar ju nästan i princip när de ska komma.
Ja, alltså vi hann ju, han ju träna med Oskar, han inte ens träna med Mackan. Det är klart, det är skittråkigt. När man ser på det så framförallt när det händer då, nu har jag ändå fått lite distans till så det. Nu är det enda jobbiga nu jag tycker är väl när man tittar på matcherna. Jag har varit och tittat på matcherna och jag fick inte spela inför fansen heller. Så det finns ju också den aspekten som är pisstråkig och urusel timing rätt ut sagt. Men ja, det är också vad det är. Jag hade önskat att jag fick spela med dem, för det är bra kompisar och framförallt knyta upp säcken på något sätt. Men nej, det blev inte så, men ja. Som jag säger, det är inget att gråta över heller.
Du som varit på insidan, vad är det som inte stämmer?
Jag vet inte, alltså det känns väl som det finns inga quick fixes i fotboll, och det är väl samma med Blåvitt, vilken bransch det är, tycker jag. Nu känns det som att det är väl dumt att säga att jag ska sitta här och säga att jag är positiv inför framtiden när det ändå inte har lyft riktigt som man kanske hade hoppats, men jag är faktiskt det. Det känns som att det sitter rätt folk på rätt platser nu i föreningen.
Och då tänker du Håkan Mild som klubbchef?
Ja, framförallt Håkan i spetsen och även Micke Stare som tränare, tycker jag, det lilla jag fick vara med honom är oerhört engagerad och kompetent. Så jag är liksom inte orolig, det, som jag säger, det låter ju pajigt när man säger det ju med tabelläge och sådär. Men det känns som att det är på rätt väg. Det tycker jag verkligen att det gör, och jag är glad att det är Håkan som rattar tillsammans med nya ordförande. Verkligen, alltså. Så jag tror att det kommer att bli bra framöver. Men det finns inga quick fixes, utan där känns som att jag har varit en nedgång.
Hur mycket tid måste man ha innan, just man pratar om kontinuitet och så, hur mycket tid tror du det krävs innan Blåvitt är tillbaka där ju supportrar och isar, även ni som spelat där, tycker att de hör hemma i allsvenska toppen?
Ja, det är en bra fråga. Jag vill ju inte att det ska ta så länge, men det gäller ju att man sätter, precis som i vilken organisation som helst, att du sätter rollerna först och främst uppe i toppen. Men sen då, som jag kan tycka nu då, det är att jag tycker att det är väldigt bra uppe, att det är rätt folk som börjar komma in och ta över och sådär. Och då gäller det att man får in rätt folk även i spelartruppen och sådär. Jag tycker att den ser stark ut nu, men jag tycker nog att man kan göra den ännu bättre såklart. Och det tycker man väl säkert alltid. Så jag tror att det är mycket det. Och så,
vad är det man saknar i truppen?
Men det är väl bredd ibland, kan jag tycka. Att man får till den och att det kommer upp. Att man får upp de här unga killarna, att de kommer och knacka på dörren lite mer, att de tar för sig, att de kommer upp och verkligen är redo. Om man säger. Jag vet inte. Det är klart att man behöver en generation så där ibland, men man kan inte gå och vänta på den, för man behöver att de kommer upp och att de inte drar direkt. De har ju haft lite riktiga talanger här med Dahlberg och Nygren, och men de drar ju så snabbt.
Klubben var ju tvungen.
Ja, precis, och det förstår jag också. Men man skulle ju i de bästa av världar vilja att de stannar lite och bidrar mer på planen än bara till kassaflödet. Kan jag tycka, när vi kom upp så var vi där några år och fick tog det några år såklart. Vi var mycket äldre när vi lämnade och det var en annan tid. Men det är väl kanske det man vill, att man någonstans spelar ur sig själv ur allsvenskan, att man är med och är nästan är bland de bättre spelarna innan man går ut. Det är önsketänkande såklart, för jag förstår hur det fungerar nu för tiden, så det är inte så att jag är dum eller förstår att man inte kan tacka nej till de buden såklart.
Var satsningen på många av er gamlingar fel på något sätt, att man tar hem för många, det blir liksom en felbalanserad trupp? Det är ju en del som tycker det.
Ja, nej, jag förstår att det är det man kan tycka och tänka. Samtidigt så vi som är där uppe och är med på träningen och så ser också att det behövs. Och det behövdes framförallt innan också. Och jag tror att det är bara bra för de här yngre killarna att lära sig, inte bara fotbollsmässigt utan även kravbilden som ska finnas på Blåvitt. För det kände väl jag när jag kom hem, att det kändes inte som att, jag vet inte hur man ska förklara det, men när jag kom hem där så kändes det som att så här, den här pressen, den ska finnas och den ska vara bra, men det kändes som att den låg som en våt filt över det istället, och att ja, det fanns inte riktigt den vinnarmentaliteten som behövs. Det var mer, ibland var det, ja, man kunde vara nöjd. Det var liksom inte så, man var inte riktigt så där ledsen som man ska vara när man torskar. Jag vet inte, missförstå mig rätt, men man behöver ha det där, det ska svida när man torskar, och det ska, man ska vara skitglad när man vinner. Det är liksom det, en sport med känslor i, och man får liksom inte lämna ut, det ska inte bli ett jobb, utan man ska vilja vara där, man ska inte vara på väg till nästa steg redan, utan man är Blåvitt, då är man där, och det gäller att få fast det som satt i väggarna därför.
Ja, var det så när du kom upp i A-laget då i början av 2000-talet och ni vinner SM-guld 2007, men några år där innan när ni är, var det en annan attityd på kamratgården då?
Ja, sen är det ju så här, det är så jäkla lätt att bli nostalgisk och säga att det var bättre förr. Det vet man ju när man blir äldre, för det tycker man ju alltid och så där. Men det är också väldigt farligt att tro att det var bättre förr. Fotbollen är bra mycket bättre idag i Allsvenskan än vad den var när jag var ung, om man säger, när jag slog mig igenom. Kvaliteten på spelarna är högre och så där. Däremot så tror jag att själva lag, inte sammanhållningen, men mer individuellt har det blivit nu för tiden, att folk är nästan ett steg. De är inte proffs, men de är liksom, de har en sån självklar målbild att de glömmer av, man kanske glömmer av ibland att det är just här idag jag ska träna och vara bäst liksom, och ska ta en plats i Blåvitt först, och efter det ska jag bli bäst alls, sen ska jag ut, utan att man redan är där. Det förstår jag också, i och med att, men det är en sån bransch nu, det är väldigt många som, ja, mycket ryggdunkningar var du än är i karriären, och det är lätt att man kanske blir fast där, och så sitter man där ändå, och så har det inte blivit så mycket av det ändå. Och det är det jag är lite rädd för, och det är det man kanske försöker påminna de unga killarna om, att det är varje dag som gäller liksom, och det är 24/7 där du behöver vara professionell. Och sen så, du kommer missa mycket roligt, men det får du ta igen sen.
Men en del diskussion som vi varit om IFK Göteborg har varit just att, ja, men ni har behållit den här lite gamla stilen, unga tar bollar och du vet vad jag menar. Och att det kanske varit hämmande för Blåvitt. Hur upplever du det? Är det bra att ha något sånt, eller den alltså, så kallade uppfostring?
Ja, nej, jag förstår vad du menar. Jag tror att så här, jag tror inte att det är bra för alla. Det är nog många som har, vad ska man säga, trillat mellan stolarna där genom åren. För mig har det alltid varit bra. Jag behövde den strukturen och den disciplinen, framförallt ifrån. Jag har en oerhört respekt för auktoriteter och sådär, och har alltid egentligen spelat bäst under den typen av personer där det är väldigt strukturerat och uppstyrt, och där det finns äldre i laget som liksom leder by example, och det här, just det här med att samla bollar och så, det tycker jag ändå någonstans är, inte bara inom fotbollen, men någonstans respekt för de äldre och sådär, att som jag tycker man kanske håller på att tappa lite nu för tiden. Inte så att någon är mindre värd än någon annan på grund av det, utan snarare att man gör det utav med ren hyfs, om man säger. Det är väl någonting man försöker ha med sina barn också, respektera de äldre, och i ett fotbollslag så finns det hierarkier, men jag tycker inte det ska baseras på kanske hur bra du är, utan det kan vi gå efter ålder, hur länge man har varit med och sådär, utan någonstans att man har kvar det här, att man respekterar de äldre, och däremot inte att man ska vara deras slav eller någonting så, utan det är som sagt, så länge det håller sig till bara bollar och sådär, att man förbereder för träning och tar av och sådär, så tycker jag att då håller man det på en bra nivå. Sen så tycker jag att allting har gått framåt. Det var ju väldigt mycket hårdare klimat när vi kom upp, och det har ju avmattats, vilket såklart är bra. Får man vara ense.
Var Roland Nilsson, var det ett felval som klubben gjorde lite?
Ja, jag vet inte ifall det var ett felval så. Alltså, han kom in och gjorde det exakt det han skulle göra egentligen. Räddade kvar klubben i allsvenskan. Men det är svårt att säga. Det är väl felval, ja. Om man skriver ett tre, och jag vet inte hur många år de skrev. Så det är väl klart, i den aspekten är det väl det. Men samtidigt, så jag vet inte om någon annan coach, jag vet inte om Guardiola hade gjort det bättre heller. Utan det är ju någonstans spelarmaterialet som vi gjorde inte heller det vi skulle göra. Vi vann inte tillräckligt många matcher. Vi kryssade allt för många matcher. Hade vi satt dit bollarna i vissa lägen och sådär, så hade det kanske sett helt annorlunda ut. Det är väldigt slumpartat också, så jag tycker inte någon skugga ska falla på honom. Men det är klart att tränarna får ju alltid ta skiten. Det är de som är ansvariga, och det vet de också om när de skriver på sina kontrakt. Så är det. Det är som sagt, kommer tillbaka till det igen. Det är branschen, och den får man liksom, ger man sig in i leken får man leken tåla. Och tyvärr så tycker jag att tränarna ibland kanske får ta lite för mycket skit. För ibland kan man faktiskt också säga att det är spelarna. Men de kan inte byta ut 25 stycken bara sådär.
Om du ser Blåvitt, hur nära har du följt? Du lämnade ju, gick till Åsätta för 10 år sedan. Mm. Hur nära har du följt Blåvitt under de här åren?
Jag har ju alltid tittat, mer eller mindre, så länge det har varit tillgängligt. Man har ju tur att internet kom igång riktigt ordentligt där. Jag brukar säga det. De förr som bara hade payphone så ringa hem. Liksom. Det lät inte allt för sexigt. Men vi hade ju tur att vi ändå kunde följa grejerna. Så det har jag gjort. Och framförallt har jag väl haft kontakt med många av dem som har spelat genom alla år.
Vad tror du felet har varit? Har det varit de här skiftena på ordförandeposten? Eller på, vad är det som för... Egentligen borde ju Blåvitt ha alla förutsättningar att vara en toppklubb i Sverige och ute i Europa.
Jag håller med, men det är väl som du säger, det är väl kontinuiteten på de viktiga posterna som inte har funnits där, och byts det ut stup i kvarten och sådär, så har jag svårt att se att det inte smittar av sig på laget till slut. Och det är väl det som är, det är väl inga hemligheter, så är det hos alla. Om du ser på de bästa lagen i allsvenskan idag, det är en otrolig kontinuitet i dem, i Djurgården, i Malmö, you name it. Så det är klart att har du den och du får till rätt folk, som vi pratade om innan här, på rätt platser, så tror jag att man kan bygga något riktigt bra. Blåvitt är ett så pass fint och stort varumärke att de ska kunna vara där uppe.
Förstår du supportrarnas frustration som ju bygger på att deras tålamod är lite slut efter att det har varit många år utan framgångar?
Ja, jo, så är det ju såklart. Det kan jag förstå. Många av supportrarna har ju upplevt det glada 90-talet, som jag själv också gjorde, så det är klart att pressen på Blåvitt är stor, och så ska det vara, och jag förstår deras frustration. Samtidigt så måste den vara nyanserad, och det tycker jag oftast att den är, så att så länge det håller sig till det, så tycker jag att då ska de få vara frustrerade. Det tillhör.
Finns det någon tanke hos dig att engagera dig i klubben på något annat sätt, eller vill du ha lite distans nu när du har slutat?
Det jag sa nu egentligen när jag slutade var att jag ville ha en distans till. Nu vill jag göra något helt annat till att börja med. Sen får man se om det växer tillbaka. Jag tror aldrig jag kommer syssla med någonting som aktivt, alltså som tränare eller något sånt där. Det tror jag inte. Jag är för det första inte pedagogisk nog. Och för det andra så är det en otrolig energi och tid du måste lägga ner på just det. Och det tror jag inte att jag kommer göra, varken nu eller i framtiden. Men framförallt så behöver man nog ha en distans till det. Nu när jag slutade så sa jag till Björn, det ska inte vara någon... Jag kan liksom inte gå där uppe och hänga, för det ska inte vara någon social verksamhet, utan det ska vara en professionell verksamhet där uppe. Och det är klart, ibland kan man åka upp och ta en fika, men framförallt nu så har jag så många som jag känner i laget också, så att involvera sig på ena eller andra sättet hade inte känts bra heller. Det hade varit att det är svårt att hålla sig opartiskt då kanske. Men just nu nej, i framtiden absolut, där stänger jag inga dörrar. Det får vi se vad som händer och sker. Men först behöver jag nog samla på mig lite mer erfarenheter från världen utanför.
Du kommer ju från Kungälv, Kongahälla, och spelade ju seniorfotboll i tidig ålder. Och på något sätt när man träffat dig genom åren så talar du ofta ner dina ja, ditt kunnande som fotbollsspelare och mer att du levde på inställning och så. Var det bara det du hade som gjorde att du på något sätt tog hela det här klivet från Kongahälla till Blåvitt och sen ut i Europa?
Nej, alltså jo, inställningen var väl först och främst och någonstans att inse begränsningarna alltså, och anpassa mig tycker jag nog att jag gjorde rätt så bra genom åren får jag väl ändå säga. Jag gick ju härifrån som någon slags nummer 10, flyttade till Holland där det bara var nummer, men där var ju inte tillräckligt, ja, jag var inte nummer 10, där blev jag mer än nummer 8. Så blev jag ju såld till Ryssland där jag blev en nummer 6 och då var det bara defensivt helt plötsligt egentligen från att vara någon slags box-to-box i Holland till att bara stå och rensa framför en backlinje och hålla bollen inom laget. Då var det ju knappt någon offensiv att tänka på whatsoever, så att jag anpassade mig nog rätt så bra framförallt i utomlands tycker jag och hittade min nisch om man säger där jag behövdes i CSKA bland annat hade vi otroligt många skickliga spelare framåt. Problemet där var att de var helt urusla bakåt. Så, och så tappar de ju rätt mycket boll eftersom de spelar med en hög risk. Så då hittar jag ju min grej där att ja, men jag får vara med tillsammans med två mittbackar så det är vi som ska någonstans fördröja spelet. Och ja, jag lyckades ju med det i 6,5 år där och göra mig själv lite. Jag vet inte vad man ska säga, men att de inte kunde helt ersätta mig om man säger. För det fanns inte den typen av spelare att tillgå på det sättet, utan då skulle man nog få lägga om taktiken och så vidare som man hade byggt upp framgångsrikt under många år. Så att jag nischade mig rätt bra, om man kan säga så, inom fotboll.
Har du alltid varit så? När som ung förstod du att det här kan bli något? Att jag kan bli något i det?
Ja, men jag förstod inte att jag... Det är, så, man har, det är delmål liksom. Och det, jag har nog aldrig tittat för långt fram egentligen, utan... Jag nog alltid, när jag var i Kongala då var det ju att spela A-laget. Sen när jag var där, då växte man ur den kostymen. Då blev det till slut U-laget i Blåvitt. Men då hade jag ju, ja, men då måste jag ju dominera här så jag kom upp i A-laget. Och så liksom, hela tiden delmålen liksom. Men man växer ur kostymerna om man inte tittar för långt fram. Om man har någon form av grundkapacitet och talang. Vilket jag givetvis har haft, annars hade det aldrig kunnat gå. Men det visste jag ju om. Och så... Ja, men man växer ur kostymerna. Till slut så stod man ju som 23-åring i Allsvenskan och kände att nej, men jag känner mig redo. Jag känner mig att det här grejer jag lätt. Och så ut till Holland och fruktansvärda 6 första månader och wake up call och Guds nåde där. När man såg hur jävla bra alla var. Och tänkte man, det här kommer aldrig gå. Men så tog det 6 månader så till slut så började man hitta sin grej där också. Man behövde inte vara som alla andra utan de har köpt mig hit för att jag ska vara den jag är. Och då blev det 2 år där. Sen kände man att nej, men nu börjar det bli dags här med. Det känns bra här, men nu får vi hitta på något nytt. Och så kom Ryssland och då kändes det också bra.
Så att aldrig titta för långt fram helt enkelt utan hela tiden?
Ja, det låter kanske lite flummigt och tråkigt svar. Men jag tror att jag har nog varit rätt bra på att stanna upp där liksom, och inte sväva iväg.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En frukt av att Göteborg helt klart spelat upp sig och där är Malmö lite högre.
Pontus Wernbloom,
ja,
åker ut, ja, för sitt andra gula kort efter den duellen mot Ola Toivonen. Mm.
Jag läste ett fint reportage i Offside, Johan Orenius, när han träffade dig i Grekland, och du pratade om det här att framförallt att det viktiga för dig var att vinna liksom. Mm. Att det var det viktigaste av allt, och på något sätt svårt att kanske glädja dig åt att andra vann och liknande. Ja. Var kommer det ifrån då?
Jag vet inte, alltså jag tror väl att man är, det har väl vissa bara. Det märker man med vad man än gör, vissa har svårt att torska, och jag är väl en av dem. Alltid sedan jag var liten grät väldigt länge när vi torskade. Jag kunde inte förstå hur någon kunde vinna över oss. Det är väl därför jag aldrig har sysslat med någon enmanssport heller, för jag behöver ha en grupp som någonstans kan stötta upp en, som man kan göra det med, som man kan glädjas med och gråta med. Jag vet inte vad det kommer. Jag tror att det är liksom, vissa är nog födda sådana mer eller mindre, och vissa, det finns ju de som allting bara rinner av, och det kan man ju avundas ibland också, som liksom varken är glada eller ledsna när man vinner eller förlorar, och ja, det kan jag avundas ibland, men sån är jag inte, och det är väl dumt att försöka vara något annat.
Hur var du som lagkamrat? Jag menar, man har ju sett när du skett lite på unga och liknande.
Ja, ibland var jag nog tuff sådär. Alltså, jag vill ju ändå någonstans tro, och jag hoppas att de som jag har spelat, det är klart att det har blivit, det har hänt grejer liksom, man har skällt och skrikit på folk, men någonstans med good intentions hela tiden. Det har alltid varit för att laget ska vinna, sen absolut, det kan ha varit fel, men jag har någonstans försökt att hålla det till, inte att om någon är dålig eller slår fel pass, utan snarare om någon är sämre än vad de behöver vara. Man kan ställa olika krav på olika spelare. Det viktigaste är att man är där mentalt, men om man inte märker det, då kan man nog, då kan jag någonstans känna att då ska de ha sig en hår.
En hårtork. Ja. Kan vi som inte är i omklädningsrummet, kan vi liksom, är det så att vi fattar inte det liksom, att det är helt okej, det måste man köpa där. Jag skrev lite om det, om Zlatan och landslaget, och det blir ett jävla liv och det, kring det och så. Är det så att vi inte fattar det, eller kan man ibland faktiskt gå över gränsen?
Jag tror absolut att jag har gått över gränsen ibland, och då får man ju någonstans kanske då se till att det inte händer. För det första får man kanske be om ursäkt. Det är väl en bra start på det. Men det händer ju när det är känslor. Och i och med att det är känslor inblandade, så är det inte alltid att det blir rätt. Det är, som sagt, om man går till vanliga livet, så är det inte alltid det blir rätt när det är känslor inblandade. För då slutar du kanske att använda hjärnan som du ändå har satts där av en anledning. Om du förstår vad jag menar. Och då gäller det någonstans att efter det, hur hanterar du det? Och där tycker jag nog att jag har varit rätt så bra. Det finns väl tillfällen där jag inte har varit bra heller, men då får man försöka lära sig det. Jag tror väl att det har blivit bättre också. Ju äldre är, att när är det man ska säga saker, och framförallt så ska man ju gå till sig själv först. Och gör du det, och att du känner att ja, men jag ger allt hela tiden, men det är någon som står och sover, då tycker jag att du kan ställa de kraven på dina medspelare. Och det har hänt ibland.
Du kunde ju vara rätt tuff på plan också mot motståndare och så, men när jag kollade, du hade inte så många röda kort som jag trodde.
Nej, jag lyckades balansera det rätt bra, tror jag. Det var väl snittar väl något per år.
Ja. Det var ju någon tuff mot Sundsvall, tror jag, i din tidiga allsvenska karriär.
Det var dumt att snacka bort kanske. Ja, det var. Men då var det, nej, jag klarade mig rätt bra. Jag visste väl ungefär, jag kan ta ett gult per match. Framförallt i Ryssland så var det otroligt påtagligt, men där var det mycket sådär taktiska gula, och sen får man ju hålla sig då, för man vet ju också att det värsta som finns, det finns ju ingenting som kan göra så förbannat som när någon i ens lag tar rött kort. För det sätter igen en jäkla sits. Alltså, för då vet man att nu blir det jobbigt. Det här kommer bli jobbigt. Liksom.
Hur mycket tjafsar du? För du känns som att du också, förutom att du spelar tufft, kunde vara lite av en retstick.
Ja, fast jag tror ändå att du är med rätt så skön. Alltså, utomlands är det ju svårare givetvis. Framförallt här i Sverige så tror jag att man kan ha en rätt skön jargong med de flesta. Som man vet också, som tjafsar emot och sådär. Men det är klart, jag var nog sällan den som var mest övertänd, som var så här, det finns ju de som inte går att prata med, som är i något eget universum, och de bara, vad är det här? Liksom, hur kan du komma till den platsen där du är nu? Mentalt, det kunde jag aldrig riktigt förstå, men jag tror att, jo visst, jag kunde nog trycka på lite knappar här och där, det gjorde man väl. Det var ju också som sagt för att vinna.
Allt för att vinna.
Ja.
De voorzet, goede bal en een mooie goal, zegt Van AZ. Schitterend doelpunt, 27e minuut. Een strakke trap van Brad Holman, binnengeknikt. Hoeft er alleen maar tegenaan te lopen door Pontus Wernbloem.
Daar, 2-1. 2-1, ЦСКА выходит вперед. И вот, пожалуйста, передача Расмуса Эльма и удар головой Понтуса Вернблума.
Du pratar om Holland, Alkmaar. Vad lärde du dig av tiden i Nederländerna? För det känns som det är en väldigt annorlunda fotboll, men samtidigt verkar det vara en bra skola för många spelare.
Ja, otroligt. Och där var det verkligen, det var ju ner på dagisnivå nästan, hur man skötte laget. Det var, alla skulle sitta vid ett bord samtidigt och så var det bordet som skulle gå och hämta mat först. För de gjorde inte det igår och det ruttnade jag på i slutet. För där är jag ju rätt dålig på att ta just sådana typer av instruktioner. Nästan som man sparkar bak ut när jag tänker tillbaka. Jag blir förbannad när jag tänker på det, att man blir behandlad som ett barn. Samtidigt så var det nog många som mådde bra av det. Att bli just behandlad som barn och tillsagda exakt vad man ska göra och sådär. Skolan, rent tekniskt, var den helt fantastisk. Man får säga vad man vill om holländarna, men fotboll, det kan de lära ut. Det var ju det som jag kände första 6 månader. Det kändes för mig ändå som man hade någon slags funktionell teknik hemma. Så kom man dit och spelaren som inte ens var påtänkt för en start eller var hur bra som helst. De här passningsövningarna, och det var en helt nytt tempo kontra Sverige. I passningar, i allt egentligen, tekniskt utförande. Så där lärde man sig väldigt mycket och just vikten av att hålla bollen inom laget och sådär. Och det var någonting jag hade saknat och där kände jag att där tog det fart ordentligt.
Hur pallar du det första halvåret när man kommer ner och känner att man inte riktigt hänger med? Och det var ju ändå en hyfsat hög prislapp och liknande.
Ja, men det var väl lite det som var grejen också. Det som oroar mig lite idag är ju att många inte går för höga prislappar. Och sen förstår jag att det är agenterna styr rätt mycket. Men jag kommer ihåg att min agent Carl Fager sa till mig när jag var lite nere där nere. Jag liksom bara hoppade in och det gick väl bra så. Men jag fick liksom aldrig riktigt start. Och vi hade ett väldigt bra lag också, ska jag säga så. Men då sa han, de har lagt x antal miljoner på det. De kommer satsa på det till slut. Utan det är någonstans, de har ju köpt in dig för att de ska bli av med någon annan. Det kommer komma. Det är så det funkar här. Och det är så det funkar ute i Europa. Och med det i ryggen någonstans så började jag ta det lite lugnare. Och började väl kanske träna lite mer extra för att förbereda mig ännu mera för vad som komma skulle. Och till slut så kom ju chansen då. Vi hade tränarbyte och då gick det rätt så snabbt. Och då var man inne i det och så sen spelar man. Och efter det så fortsatte man att spela, så det var perfekt.
När du lämnade AZ för Ryssland, då hade du lite andra anbud också?
Ja, fast det var lite mindre. Det var inte några stora grejer, utan, men det var väl lite surr. Men det var ju framförallt på vintern. Vi ledde ju ligan när jag drog från AZ, så det var ju lite så här. Ja, vi ledde ligan över Ajax och vi hade ett riktigt bra lag. Och då var jag så här, ska jag verkligen så? Det är klart, när vi var på semester i Dubai och så kommer ringer Carl och säger, du, CSK vill köpa dig nu. Och så börjar jag prata och så börjar han ju prata givetvis om kontrakt och sådär. Och så här, Nina, okej, men vi måste dra nu. Jag är 25, 26, 25 tror jag. Ja, men nu drar vi, det är inget snack. Det är otroligt... kallt att säga så kanske. Jag bad knappt om henne. Hon har fått hänga med. Liksom, så vi måste dra.
Så enkelt. Beroende på kontakt.
Ja, givetvis. Och det är väl ingenting att hymla med. Men så är det. Och så är det alltid nästan. Och,
vad stod det på kontakt?
Det var ju bra mycket bättre än vad jag hade. Och jag visste att okej, okay, om man räknar på det då. Du räknar på, jag tror jag skrev 4,5 år. Och så liksom, ja, så gör man matten. Och då är det rätt enkelt att säga, ja, men det här tar vi. Och sen var det Ryssland. Och jag var först där. Och det var väl... Ja, du vet ju, det finns ju en syn på Ryssland här hemifrån som inte alltid är helt rättvis. På många, många gånger redan det, men många, många gånger redan inte det. Och man åkte ju ner med den väldigt, så man blev positivt överraskad ändå, får jag säga. Framförallt när vi väl kom in. Det tog ett bra tag, men när man väl kom in så var det verkligen rätt val, och det är ingenting jag någonsin skulle ångra.
Vad var det som gjorde att det var rätt val, om vi tittar på det som var utanför planen? Vad var det som ni lärde er uppskatt?
Nej, alltså framförallt att det var en sån stor stad som det egentligen är. Det är inte många som känner till Moskva. Ja, man har inte varit där i och med att det är rätt svårt att åka dit. Men den citykärnan är helt enorm. Det finns, kan göra vad du vill. Utbudet av allt är helt, helt enormt. Sen finns det andra saker som man inte riktigt uppskattar. Bland annat trafiken blev en grej som tog många år att lära sig hur man skulle ta sig till grejer. och sådär. Men det löste vi till slut också. Det var Ilans problem liksom. Men samtidigt så var det en väldigt stor del. Lade man att sitta i trafik och ja, komma från Sverige. Det kan vara påfrestande så. Jag går inte upp i varv här hemma direkt längre när jag får sitta i 10 minuter i trafiken som folk kan göra när de hänger på tutan.
Och där var det några timmar. Fanns det någon tanke att liksom gå till ett land som ändå är politiskt regimen lite ifrågasatt, eller tänker man inte så som fotbollsspelare?
Nej, det gör man inte. Det avståndstagandet tar man inte. Så enkelt är det. Jag har ju varit med på match när det har kommit ner. Kadyrov kom ner dansandes i Maskarskala när vi var där och spelade i cupfinal. Vad gör du? Vad ska du göra? Ska du ta ett ställningstagande där?
Kadyrov är...
Tjetjeniens ledare. Ja, det är svårt. Vad ska du göra då? Ska du ta ett ställningstagande där och inte hälsa på? Vad ska man göra? Liksom, du blir också satt på pottkanten. Alltså, vad tycker du om det här? Och vi har ju stött på varandra ett par gånger genom åren och det är så jävla svårt att svara på. Vad gör man? Ja, visst. Det borde man kanske göra. Man gör det inte. Jag vet inte vad det är. Om man kokar ner det till det som fotbollsspelare. Det är så inrutat. Det märker man ju framförallt nu när man är efter att man gör det man blir tillsagd då. Man ställer inte så många frågor. För om du börjar göra det så kan du nog bli oftast en belastning. Och, ja, då är du inte med längre.
Sportsligt så går det otroligt bra. Ni vinner mycket och det spelar Champions League. Hur var det att komma till en klubb som vann när man prenumererade på titeln?
Ja, nej, som du säger, det var ju det som var. Om man säger valet var ju okej. Okay, jag kanske någonstans får man ha den här. Vad är jag för spelare? Hur gammal är jag? Var står jag? Vad kommer jag kunna bli? Ja visst, jag kanske kan gå till England och spela i... Ja, i mitt fall då, pratar jag enbart för mig själv. Jag kan spela i ett av bottenlagen. Riskera att åka ur, aldrig vinna. Möta de här bra lagen, United, City. Eller så kan jag gå till Ryssland och förhoppningsvis spela Champions League och få stryk av dem där istället. Så för mig var det valet rätt enkelt där. Och det kändes som att det alltid var rätt val. För även när jag hade erbjudan så var det alltid CSKA. Det kändes bättre. Där kunde man få vara med och fighta som att vinna.
För under tiden så har du liksom anbud från Premier League.
Ja, jag hade väl i princip kunnat gå om jag hade velat. Men jag kände ju att... Nej.
Vad var det för klubbar då?
Nej, men det var ju som sagt i botten kan man väl ändå säga. Bottenlag, det var ju absolut inga toppklubbar. Så då var valet rätt så enkelt för mig att stanna kvar där också. För att som sagt, att prenumerera på titlarna, vi gjorde det bra också. Vi hade bra lag framförallt och en stomme som var väldigt bra. Vi hade de äldre ryssarna framförallt. Det var ju regler där på 5 utlänningar i laget. Men vi hade ju målvakt plus backlinje som var ryssar i princip. Så vi kunde ju köpa upp ett riktigt bra anfall. Och Zenit hade de offensiva spelarna. Men det vet ju alla att de defensiva spelarna vinner ju allt. Så vi lyckades alltid att nästan vinna. Jag tror vi vann 3 av 6 år i alla fall. Och då hade vi utav 6:e störst budget. Så att vi gjorde det bra samtidigt som vi hade ett riktigt bra lag. Och som du säger, man fick vara med i Champions League. Det var ju det häftiga. Sen fick vi ju åka på riktigt mycket pisk där. Men, ja,
men det måste vara okay. Du gjorde en klassisk debut mot Real Madrid. Mm. Mourinho blev arg och du gjorde kvitteringen. Och skavde på lite på Cacao Company.
Ja. Ja, det var en bra första match i alla fall. Sen så tycker jag att steget från Sverige till Holland var mycket större än det jag sen tog ifrån rent fotbollsmässigt kontra Holland till Ryssland. Där var det ungefär samma skulle jag säga. Så jag blev rätt chockad. Jag var inte chockad, men jag kände ju direkt när jag kom till Ryssland, ja men här kommer jag kunna spela. Det är lugnt. Medan när jag kom till Holland, första träningen jag gjorde från det att jag kom från Sverige, då var det så här, åh herregud, hur ska det här gå?
Om de behandlade er som dagisbarn i Nederländerna med allting struktur. Hur var det? Man skulle ju ha en bild utifrån att det är liksom hårda tag i Ryssland.
Ja, absolut. Men där hade vi en tränare som var helt underbar. Han mer eller mindre gav oss
det är
total
Slutski.
Frihet. Ja, amen. Som är Ruben. Han gav oss fullständig frihet egentligen. Mot att vi presterade. Och kunde du inte sköta dig? Jo, absolut. Då blev det andra nyper. Men om du skötte dig och sådär. Du skulle träna klockan 12 varje dag. Infinna dig och du skulle vara bra på matcherna. Och var du det så var allt guld och gröna skogar. Och för mig passade det rätt så bra. För jag är sån att jag sköter mig. Ja, bra och är professionell och alltid varit. Så jag tycker nog att just den ledarstilen och så passade mig utmärkt som han var där. Sen kunde han vara tuff och när det var det match och sådär. Men utanför skulle vi ha kul, så det var grym.
92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic. Panna. Och så går bollen för Elm som skjuter.
I mål!
I mål!
I mål!
Rasmus Elm gör fullständigt osannolika 4-4 för Sverige i Berlin mot Tyskland. Svensk fotboll, största mirakel. Jag bander med någonsin, Ralf. Det är fullständigt otroligt att Sverige kvitterar till 4-4 efter 92-30. Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria.
En som följer med dig både i AZ och i Moskva är Rasmus Elm. Mm. Utifrån sett så framstår ni som lite olika. Men, ja. Eller?
Ja, det var vi. Men vi blev ju... Det var ju det. Rasmus kom ju... Jag gick ju till AZ. Jag var redan klar för AZ inför U21. Sen skrev han på nu i slutet av det fönstret. Ja, vi var olika. Vi är framförallt olika spelare. Men sen så... Ja, vi har kamperat upp alla och jag önskar att det blev lite längre. Men han vände ju hem ifrån CSKA efter 3 år. Fantastisk människa och fantastisk spelare.
Lite underskattad kanske?
Ja, jag skulle säga som så här att under sina bästa stunder när han kom till sig rätt ordentligt och han fick vara skadefri och allt det här, då var han en helt fantastisk spelare. Jag kommer ihåg en gång mot City, vi torskade borta mot dem, men då kom han in i halvlek och var nära och i princip, då hade han inte spelat på 4 månader tror jag, var nära. Han snurrar med Yaya Touré och de här gubbarna och Silva och de här på mitten. Fan, vi vinner ju den här matchen bara på grund av att han har kommit in. Liksom. Så under sina bästa stunder var han helt fantastisk. Och synd att han inte fick en längre karriär faktiskt.
Om du tänker tillbaka till Ryssland, är det något som sticker ut, några speciella händelser? Kunde man få bonusar och sånt om de var nöjda med er?
Ja, men det hade man ju. Det var inte så. Vi var ju ett seriöst lag, om man ska säga. Jag har haft turen också att spela i sådana som måste förhålla sig till financial fair play och sådär. Så att det finns ju ett reglement för att få vara med i turneringarna. Eftersom vi oftast var framgångsrika och var med i turneringarna så fick vi ju så var vi tvungna att hålla oss där. Men det är klart att vi hade ju bra betalt för våra fotbollsspelare. Ja. Det är klart vi hade det. Och såklart ju, desto bättre det gick, det var ju bonusbaserat mycket också såklart. Och vi var framgångsrika, så det är klart att det fick en boost ekonomiskt också.
Låg skatt också. 12%.
Ja, man. Det
gillar
du. Väldigt låg. Ja, just då tyckte man väl om det såklart. Det finns väl nackdelar med det med såklart. Det var dyrt för de som hade pengar, var det bra såklart. Mindre bra för de som inte har det givetvis.
Slarvar bollen över sidlinjen, får ändå fram mot Sebastian Larsson med straffen, sätter fart ner mot korten, kommer ett inspel. Kommer Nicky till
mål!
Pontus Wernbloom!
Suverän passning.
Nickar in 1-0 för Sverige efter det utomordentliga förarbetet av Sebastian Larsson och Mikael Lustig. Pontus Wernbloom, 24 år gammal, från AZ Alkmaar i Holland numera, efter att ha vunnit SM-guld för IFK Göteborg 2007. IK Kongahälla står som moderklubb för Wernbloom, som i sin 9:e A-landskamp, i sin första tävlingsmatch för Sverige, gör sitt första landslagsmål också. Det kan man snacka om och plocka fram det mesta av sig själv när det gäller som helst. Kim Källström in med bollen och Micke Ribban och retur i mål.
Det är mål.
Sverige gör 2 mål.
Wernbloom.
Och det är Pontus Wernbloom som gör sitt andra mål. Efter att Sverige nickat bollen i ribban så kommer 2-0 i den 73:e minuten.
Ja, det är Pontus som nickar bollen i ribban och går på egen retur.
Men vilken story, vilken saga, vilken historia, vilken berättelse. Pontus Wernbloom gör 2 mål i sin riktiga tävlingsdebut.
Pontus och Zlatan, varsågoda och berätta hur det känns. Grattis till att börja med.
Tack. Kör du eller?
Kör du, det man of the match.
Okej, okay, vi tar målskytten. Berätta nu Pontus, känslorna som bubblar upp inom dig.
Ja, det är klart att det är skönt. Det spelar egentligen ingen roll vad jag gör mål. Det var kul att få göra mål, men det viktigaste är att vi vinner matchen.
Men vi skapar bra chanser i första och sen i andra släpper allting. Och stort grattis till Pontus som får göra 2 mål idag. Det är bara att njuta av segern.
Om man tittar på din landslagskarriär så framförallt minns man ju genombrottet 2009 när ni kom U21-generationen. Mm. Max Berg, Ola Toivonen och du och Bjärsmyr och Gustav Svensson och så gjorde ett fantastiskt hemmamästerskap även om ni föll här tungt i närheten mot England. Så på något sätt hade man ju stora förhoppningar på er i A-landslaget. Mm. Det tog lite olika tid och även för att du fick en bra start mot Ungern med två mål, så det känns som att du aldrig tog den där platsen.
Nej, och det gjorde jag inte heller. Det är väl inget att ljuga om heller. Nej, det blev aldrig som jag själv hade hoppats heller. Det är klart man hade hoppats att man skulle spela mer och sådär. Samtidigt så gjorde jag inte tillräckligt bra när jag fick chansen. Så jag vet inte, det är väl inte egentligen mer att säga om det. Jag tog inte riktigt chansen där och precis som jag gjorde kanske i klubblagen då där jag tog chansen så gjorde jag inte det i landslaget. Och det är klart, det är bittert och tråkigt. Men där har man väl egentligen bara sig själv att skylla. De som spelade gjorde det bättre.
Var det också för att det inte riktigt fanns plats för dig som alltså det fanns inte en roll för dig i Hamrens landslag?
Ja, så kan det också ha varit. Alltså, rent historiskt om man ska se på det, min karriär så har jag väl egentligen aldrig 1-4-4-2 har jag väl aldrig egentligen spelat särskilt mycket eller särskilt gjort det särskilt bra när jag har gjort det. Det har väl varit mer när jag har spelat på ett tremanna mittfält som ja, någon av rollerna egentligen, men mer så har jag alltid egentligen tyckt att det är rätt så. Det var samma i Blåvitt egentligen när jag slog igenom också. Jag spelade lite i början men sen gick jag upp som forward. Och sen så började vi spela med tre mittfältare innan jag begav mig till Holland. Så rent så har jag väl aldrig egentligen varit någon 4-4-2-spelare. Det låter väl lite dumt, det borde man väl kunna vara tycker jag säkert de flesta. Men det är lite annorlunda att göra det. Och jag tycker nog själv personligen aldrig att jag var tillräckligt bra i det heller.
Du har ändå gjort 51 landskamper. Två mål, bägge
mot
Ungern.
Ja, precis. Ja, men det var väl rätt mycket från bänken också. Det är klart att man visste ju när man skulle snöra på sig skorna. Det var ju när vi tog ledningen då. Kunde man värma upp lite mer här och in och låsa. Det var ju sällan om vi tog ledning. Eller om vi låg under matchen, då behövde man liksom inte oroa sig. Utan så var det. Man fick en roll.
Redan när du kom till samlingen så visste du att jag sitter på bänken och eventuellt om vi leder så kommer jag få hoppa in på
ja,
stänga.
Ja, mer eller mindre. Så det sa man ju aldrig nere i mixzonen. Nej, det är ju någonting annorlunda såklart och det vet man ju. Det är dumt att säga någonting annat. Sen gör man ju det givetvis för det blir ju någon slags... Ja, man dansar ju där nere i mixzonen, man vet vilka frågor som kommer och ja, man träffas varannan då och så.
Vet man vad man alla ska
vet,
stänga? Ja,
alla vet vilka frågor som ska ställa, ja. Alltså, det vet ni också. Så det... Man kör det där.
Det blev ju två EM 2012 och 2016 sen slutade du. När du såg Jan Anderssons resa och jag menar, du kände ju flera av dem som var med, bland annat Max Berg och Gustav Svensson, så kände du inte att du slutade för tidigt? Att du kunde kommit in i det gänget och startat om?
Jo, det kanske man kan. Fast samtidigt så jag behövde sluta. Jag, som jag sa, nu har jag en kropp som är mycket wear and tear på, men jag kände väl också någonstans att energin börjar, man behöver ha den där liksom entusiasmen, alltså granens galna entusiasm. Och jag kände väl framförallt i för sista mästerskapet där när vi var där att fan, det är bättre att någon annan får vara det. Så jag tycker inte att det är så kul. Jag är här och sparrar i princip och jag tycker inte att det är bättre att lämna över det, för att det finns bättre saker. Jag kan vara hemma och liksom slicka såren från säsongen istället, för att det är ändå hårt att vara med i landslaget. Det är hårda träningar. Så jag behövde ha den där tiden till att...
Ja, det är en lång samling. Ja. Är du med ett EM och spela så är det ju 6 veckor.
Nej, men det blir någonstans. Ska du gå med, jag var ändå med i 8 år eller något sånt där, och så känner du att men jag kommer ju inte spela. Liksom, och så här. Sen är det inte bara det, men jag känner att jag märker att snabbt på mig själv också. Jag har alltid en jäkla energi vad jag än går in i vilket rum det än är. Och har jag inte det, då mår jag för det första inte själv bra, men för det första vet jag att det blir inget bra mot någon. Då är det bättre att man inte är med. För landslaget ska ändå vara ett ställe där de bästa ska vara med. Och framförallt ska du älska att vara där. Och det har jag gjort hela tiden. Men just där kände jag att nu är det dags. Det är faktiskt dags nu. Och det kändes som att det valet var rätt. Och sen har jag ju följt däremot dem från TV:n, och det har varit en helt fantastisk resa får man ändå säga. Som
ja, hur överraskad är du? Jag menar, nu slutade ju inte bara du, utan det var Kim Källström, Isaksson, Zlatan slutade efter, och så tar Jan Andersson det laget, tar dem till en VM-kvartsfinal och sen till VM. Hur överraskad?
Det var ju överraskad, absolut. Det får jag säga. Däremot så nu så har de har ju som tagit sån fart i sån hög internationell klass på många av spelarna just nu, och det är det jag tycker man ser framförallt nu, att nu känns det ju faktiskt som på riktigt som att de skulle kunna utmana de riktigt stora när man ser matchen mot Spanien och så vidare. Så tänker man, nu på riktigt, nu behöver det liksom inte stjärnorna bara stå rätt, utan nu kan de snart.
Och sen kom Grekland.
Ja, precis, men det är ju en klassiker. Man måste ha en plump eller något sånt där i varje mästerskap, tänker jag.
Men du kände inte att du kunde varit med där och gjort det?
Jo, det kanske jag kände, men inte så att jag ångrade det, utan jag absolut, jag höll ju fortfarande en rätt bra klass, tycker jag, ute i Europa. Men samtidigt så det kändes som rätt beslut, och jag behövde, fan, jag gjorde varenda träning och spelade varenda match i 10 år där ute. Jag behövde ha den där tiden. Jag kände kroppen, inte så att den började säga nej, men jag kände mig sliten liksom. Varje återhämtningen varje år som gick tog lite längre tid.
Fan vad ni håller på med den jävla webb-tv, det är ju pisstråkigt. Kolla någon på den skiten. Seriöst nu, helt ärligt.
Jättemånga ska, du kollar väl på det?
Aldrig gjort, kommer nog aldrig göra.
Det är ju dagens attack på webb-tv, måste man säga.
Ja, lägg ner det.
Jag har ju följt dig sen du slog igenom. I början var du alltid väldigt rolig i intervjuer, så du, med åren så blev du mer och mer försiktig. Var det vårt fel att du...
Ja, alltså jag tror att det är nog en kombination. Där gjorde ju landslaget mycket också att man blev tråkig, för det är ju också en grej som vi pratade om här innan, att man går ner dit och så man blir så här, jag vet inte riktigt vad man ska säga, man vet att alla är där för att prata med Zlatan, och så blir det så här, nu är det din tur att gå ner och ställa dig där, och så ska du ställa dig, och så är det ju, du är ju, med all respekt för många av dina kollegor, det är inte alltid alla är pålästa om rysk fotboll, vilket jag förstår också, för det är ingen som vill läsa om det, det är ingen som vill prata om det. Och så ska man nästan stå där och berätta och bli så här, fan, nu gör vi det här snabbt och får det överstökat så vi kan gå och träna istället. Och så det jag gjorde i Ryssland också, det var ingen som fick tag på mig där, jag kände bara nej.
Nu, att det var skönt?
Ja, rätt skönt. Ryssland var bra på det sättet, eftersom att vi också hade ett osvenskt, det var inga sådana här, vad heter det, när man går ner allihopa. Vi pratade ju aldrig med media i Ryssland i princip, utan klubben skydde oss, det kan man ju tycka är såklart, jag, nu låter det som att jag älskar inte gör media, fast det gör man ofta som fotbollsspelare, men jag fattar liksom själva grejen att det är en fungerande symbios som bygger intresse som i sin tur pejar min lön. Så jag fattar ju allt det där, det är inte det, men det är rätt skönt att slippa det, att bara göra det du själv vill göra. Och fokusera på det du ska göra. Och det känner jag framförallt med landslaget, att där stod man ju liksom ibland varannan då, samma frågor. Jag hade kunnat sätta mig själv liksom, spela in svaren i förväg och gå ut och lägga er en sån här, vad heter det, den där ni spelar in på och spela upp med den, i princip.
Du visste.
Ja, och då blir det ju, det kan jag ju tycka, har alltid odlat ett litet självhat mot en själv också. Att man, liksom, man säger grejerna som ska sägas.
Ja.
Fast det är inte alltid egentligen att du kanske tycker så. Och det kan jag, det odlar ibland, i alla fall hos mig, ett självhat ibland. Så jag, ja, man säger vissa saker också så här, man, för att man vet att om man säger egentligen
vad man
säger, vad man tycker eller vad man tänker. Och så här, ofta så här sitter man på bänken, det är alltid man är svinnöjd såklart. Men då säger man ju saker som man ska säga istället för att inte säga det man kanske tycker, och det är inte så att jag har några kontroversiella åsikter eller så, men så gör alla, det är ingen som tycker om att sitta på bänken.
Hur mycket är det liksom ett grupptryck i landslaget att man just inte ska sticka ut på något sätt?
Nej, jag tror inte det är inte landslaget, det är nog överallt egentligen. Det är klart att sticker du ut och sticker ut haken, då oftast då så sker det en reaktion. Så jag tror inte att landslaget är specifikt i sig, utan alla lag, och det är klart att ska du börja gå ut och gnälla och sådär, det brukar sällan tas emot väl, och jag har aldrig gjort det heller, och jag tycker inte att man ska göra det. Utan jag visste också att det finns en anledning till att jag sitter på bänken, och det är för att jag inte har varit tillräckligt bra själv och att tränaren tycker att någon annan är bättre. Får man försöka ändra på det, men det är klart att alltid när man får frågorna då, man får dem varannan dag i en månads tid, då blir man ju lite såhär,
då släpper man
gärna. Ja, precis.
Ja, nej, och jag har ju frågat dig om podcasten någon gång, hade vi bokat, sen backade ur, och sen så plötsligt dök du upp och, på LinkedIn, som Pontus Wernbloom adderar mig. Pontus Wernbloom investerar.
Ja, men det är jag ju. Jag tänkte, ja, jag måste precis ha någon titel. Om jag ändå går med det så måste man ju ha någon titel.
Ja, och vad är det du investerar i?
Nej, men jag vill så här, man kan väl säga, om man ska förenkla allting, så är det ju så här att oftast när man har kapital när man har spelat fotboll, om man har spelat på den nivån jag har, utan att för den skull slösa med den eller så finns det ju visst, man placerar de pengarna på olika sätt. Ofta har du någon som gör det åt en, Och nu när jag slutade och även lite innan så har jag tänkt, nu ska jag bli mer aktiv i det som folk har gjort åt mig. Just för att ta tillbaka kontrollen över det. För att det är rätt lätt när du spelar fotboll att många gör saker åt dig och du har liksom ingen koll på det. Och det är, i mitt fall har det verkligen varit så. Inte att jag inte haft någon koll, men man är nöjd med en avkastning varje år och siffran där och tycker att det är svinbra. Men
nu jag kollar inte avgiften.
Nej, precis. Alltså mer eller mindre. Och det är inte så att det är en jättebra fungerande symbios där om alla tjänar på det. Liksom. Det är svinbra. Men nu har jag någonstans velat ta kontroll. Dels för att jag är intresserad och dels för att jag känner någonstans att jag vill ha kontroll över grejerna som jag ändå sysslar med. Nu, framförallt när jag har tid.
Men investerar du i mindre bolag eller stort?
Nej,
eller?
Alltså, grejen är väl att innan, jag har ju precis satt igång att göra det här själv nu. Så nu håller jag på att titta mycket på bolag, framförallt onoterat såklart i grunden. Men jag har gått med i ett investmentbolag här i stan som är nystartat, Tången Industrikapital heter det. Sysslar med lite tråkigare branscher som inte jag vill vara med i, men lite färgindustri och sånt där. Försöker köpa upp företag som är genomgår generationsskiften och sådär. Ungarna vill inte ta över och sådär, försöker leta upp lite. Men jag sa att okej, grabbar, jag går med, jag tror på er. Jag går in med si och så mycket, men det är under premissen att jag får vara med. Och lite learn by doing. Jag vägrar sätta mig i en skolbänk här nu och plugga igen eller gå någon företagsekonomiresa på 3 år, utan jag vill vara med boots on the ground där borta. Och så är väl tanken här framöver också att jag ska gå någon styrelsekurs, jag tänkte jag bara få grunderna. Så det är väl på den vägen det är, om man ska dra det snabbt. Men det är väl lite tankar, lite spretigt, men det är någonstans för också att försöka få en struktur.
Tycker du det är kul också eller är det bara att ta kontroll?
Nej, det är roligt. Det är oerhört intressant såklart att träffa människor också. De mötena är otroligt roliga och jag gillar ju att prata, som du vet också. Så det är en av sakerna jag tycker är roligt. Men framförallt också det här med när man slutar. Jag har haft under 20 år där jag har blivit matad med en kalender att på måndag då är du där till 9, då äter du frukost, du äter den här gröten, du går ut och tränar på lördag i en match och så gör du ingenting däremellan, utan du går hem och sover, du går an och tar din kropp, du tar massage på torsdagen. Och nu gäller det att hitta något form av substitut för det, för jag trivs otroligt bra med just den strukturen att jag har scheman där jag har tider jag ska passa det. Så det gäller att hitta ett substitut i det nu när jag slutar och få igång det och fylla min tid. Barnen blir större, frugan vill inte ha mig hemma hela tiden, då gäller det att hitta någonting, och det här känns som en
många bra. Spelare uttrycker att det är svårt, det blir en tomhet, man får inte de här kickarna längre. Hur är det för dig?
Nej, det är det, alltså det är klart, fotboll är fortfarande det roligaste jag vet. Jag önskar att jag kunde spela tills jag var lika gammal som Zlatan men det kan jag inte, och absolut, men man får försöka att hitta det på andra sätt. Sen kommer jag ju aldrig att få samma kick av någonting annat som jag fick utav fotbollen.
Men du har inget, du vill inte bli agent eller på något sätt in i fotbollen på det sättet? Utan...
Nej, det kan jag inte tänka mig. Inte agent, absolut inte. Det är inte en shady business, men det är någonting jag inte skulle vilja gå in i. Jag är nog inte den typen av försäljare heller, utan däremot så, som jag sa innan, ska jag gå en styrelsekurs här i höst till att börja med, bara för att någonstans få en förståelse för det, och så får vi se framöver vad jag kommer att syssla med. Men jag kommer inte att syssla med ingenting och ligga hemma. Tanken var väl att jag hade nog kunnat göra det och ha det rätt gött sådär och tycka att livet var gött. Men jag tror att jag behöver ha det här att man går upp på morgonen och gör någonting. Behöver känna mig behövd och behöver prata med människor och sådär.
Du har ju berättat att uppväxten i Kungälv, det var inte, det var ingen lyxtillvaro helt enkelt. Och nu bor du i lite bugnare förorter till Göteborg. Kunde du ens drömma om att fotbollen skulle ta dig hela den vägen och den förmögenheten och allt?
Nej, det hade man väl inte kunnat tro. Det var framförallt, så trodde väl inte lärarna det på en, kommer ihåg när jag började spela med U-laget i Blåvitt, fick man ju skippa lite skola och sådär för att kunna ta sig in. Och då var det ju så här, nej, det där går inte. Men som jag sa innan, när man haft sina delmål och så, till slut så fick man ju sin första paycheck liksom när man spelade i Blåvitt. Det var ju inte på någonting. Det var ju knappt så att det täckte lägenhetskostnaden som man drog på sig direkt där när man flyttade hemifrån på första lön. Men nej, det hade jag inte kunnat tro. Sen så satte man ju upp lite mål när man var utomlands också, såklart att när jag kom till CSKA, då, som jag sa till dig innan, det var en no-brainer för mig att dra dit, även fast ingen hade varit där innan. Wallerstedt var där en snabbis då.
Ja, han var där några månader.
Sen blev jag jagad därifrån. Ja. Ja, nej, men det var en no-brainer för mig. Du, som jag kommer ifrån, från en förort i Göteborg där vi inte... början av livet hade vi inte så jävla fett. Och då kommer man någonstans att uppskatta det lite mer, tror jag. Sen behöver det inte bara vara så att man ska ha något sånt bakom sig för att kunna bli bra på fotboll. Men för mig har det varit en drivkraft såklart. Det ekonomiska, att någonstans kunna göra sig... vad ska man säga? Jag vill kunna med mig, tillsammans med min familj, kunna göra saker. Kunna ha en trygghet i det. Att, för det är väl oftast det som man tänker att det är.
Nu gör du själv med dina egna barn. Jag menar, du kommer då från kanske haft det tufft, ja, och hade den drivkraften. Ja. Är det svårt att hantera när man plötsligt har något?
Ja, det är ju en million dollar question. Det är otroligt svårt med barn. Hur gör man? Hur gör man för att de ska ha ett eget driv? Sen är det också, alla är olika. Det är en pojke och en flicka och båda är otroligt olika i sättet. Någonstans så försöker vi nog att inte skämma bort dem, så säger vi säkert alla, men det kan också vara, det är väl också det som är problemet. Där jag kommer ifrån var ingen bortskämd, för det gick inte att skämma bort dem. Där vi bor nu är det lite enklare att skämma bort barnen, och det är klart att sätta en gräns. Men det är väl samma som allting nu. Nu har vi ett ännu större problem som jag ser, det är ju skärmarna. Nu låter jag ju mossig och gammaldags, men det är ju, där ska man ju också hitta någon slags
du
gräns.
Du gillar väl skärmar själv?
Ja, jag gillar det, men jag är vuxen. De är små, det är klart. Man kanske ska vara en bättre förebild där. Men där är jag ju dålig, men det är svårt.
Det man alltid, eller jag har följt med intresse, har ju varit Philadelphia Flyers, som jag vet du och jag delar, du fastnade för. Ja. Hur mycket följer du den typen av annan
nu
sport?
Nu tog den här intervjun fart. Ja. Hur länge har vi?
Ja, ja.
Nej, jag följer dem otroligt mycket. Ja. Nu har jag ju kanske lite mer tid nu då att stanna uppe på nätterna. Jag brukar vara rätt mycket matcher på helgerna. Fille brukar vara inblandad, de brukar köra East Coast racen där, så det brukar jag kolla. Och så, det är skönt att ha en sån. Man förstår ju, jag har ju varit fan själv till Blåvitt, men jag kommer ju ändå in så pass tidigt. Så att man liksom, det är skönt att ha den ventilen, för sport står ju alltid utan, det står ju utanför allt. Tyvärr, alltså på gott och ont. Men det gör ju verkligen det. Alltså man kan ju sitta och hata på en spelare. Samtidigt har jag varit i den situationen och tänkt, vad fan hatar ni på mig för? Alltså, det är så otroligt tvegat. Alltså, det är märkligt, men det är en skön ventil. Och framförallt hockeyn blivit den nu på sistone, när jag har varit ute alla år. Att, ja, det är skönt. Och det är nästan lite skönt ibland när det går dåligt för dem. För då kan man få det också. Då kan man gnälla på det. Och det bara går bra. Det är inte heller helt roligt. Man vill att det ska vara en bumpy road och gå bra till slut, men
man vill vinna på ett sent segermål i en skitmatch.
Exakt.
Snarare,
ja,
än
gärna vara utspelad också.
Ja, precis. Men är det laget du ägnar dig mest åt, eller har du andra liksom lag som där,
nej,
du får ut den här?
Nej, det är väl det är de. Och så är det blåvitt såklart, men det är lite ångest att kolla på det. Det är fortfarande rätt så färskt, så när jag har varit på matcherna, så det är först då man saknar det riktigt ordentligt, tycker jag.
Vad är det som lockade med Flyers?
Så här, jag kommer ihåg att jag satt i Holland och kollade mycket matcher. Jag kollade liksom på den matchen som var på tv just då, framförallt på helgerna. Men så, och det var rätt mycket filler på tv. Men så fastnade jag mest då för Claude Giroux när han var yngre. Fortfarande Claude, han är en husgud hemma. Så det var på den vägen, och så gillade jag sättet de spelade på. De hade sköna profiler, och så började jag kolla lite på... Som vi har diskuterat innan, på Broad Street Bullies-dokumentären bland annat, som jag kan rekommendera på YouTube. Där man får en helt det passar mig som handen i handsken, kan man väl säga. Ett tips till alla som lyssnar.
Ja, om ni är lagda åt det, ja, hållet. Det är ju långt från dagens värderingar.
Ja, precis. Ja, jo, absolut. Och de kör väl moneyball, fast åt andra hållet egentligen. Ja, de är jättedåliga och tar in brunkar bara och lyckas vinna på det. Så det...
Ja, det är ett fascinerande lag och en fascinerande stad. Har du varit där och kollat?
Nej, faktiskt inte. Nu har jag ju tid, tänker jag. Men nu är det ju en pandemi som står i vägen, tyvärr.
Ja, just det. Men efter det får du dra dit.
Det är det jag tänker.
Ja, stort tack för att du tog dig tid.
Tack, Ola.
Investerare. Veckans podd är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se.
eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.